Nu är det dags för mig att säga hej och välkommen, inte bara till er som lyssnar, utan den här gången så säger jag det då lite mer riktat till Olof Ölander som är stafettgäst den här veckan. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget?
Det är alldeles utmärkt.
Gick det bra att ta sig till Radiohuset från Tunaby?
Alldeles utmärkt.
Ja. Du, ska vi börja i den ordningen innan vi lyssnar på den här överlämningen som Margareta Tunström då gjorde förra veckan när hon var här och var stafettgäst? Det är ju så det funkar, att innevarande veckas gäst lämnar över till nästa veckas gäst. Och det är du som är nästa vecka, eller du var nästa vecka, nu är du innevarande veckas gäst, Olof. Tunaby, var är vi då?
Vi är i Ljusdorp. Det är väl... Tuna antyder ju att ett inhägnat område har varit namn på centrum. Så att det kanske har varit något sådant. Namnet är kanske sedan 400-talet.
Mm. Du ska alldeles strax få formulera en egen liten faktaruta. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på den här överlämningen som Margareta gjorde förra veckan. Och du ska dessutom få berätta, för du bor inte bara i Tunaby åt Ljustorp till, utan dessutom så bor du på Larsbacken. Det tycker jag låter spännande. Så här lät det i alla fall när Margareta lämnade över förra veckan.
Han heter Olof Ölander och han bor på Larsbacken i Tunaby i Ljustorp. Han är inflyttad till Ljustorp precis som jag. Och jag skulle vilja fråga Olof, hur kommer det sig att du har fått ett sånt fantastiskt intresse för Ljustorp?
Ja, hur kommer det sig att du har fått ett sånt fantastiskt intresse för Ljustorp? Jag tänkte vi skulle vänta lite med den frågan, Olof. Men jag vet att du håller på en hel del med Ljustorps hembygdsförening bland annat. Och du forskar. Du har gett ut en bok ganska nyligt som handlar om vårfloden, passande nog nu när den inte verkar vilja komma.
Ja.
Men det var från ett helt annat årtal. Men det här med Larsbacken, ska vi börja där? Du bor i Larsbacken.
Ja, det är ett gammalt namn. Det var en släkt som hette Lars Larsson som bodde på det här stället mellan say, 1750 och 1850. Och vi tyckte det var kul att behålla det namnet. Det har ju funnits kvar där i folkmun. Men nu när det blev ändrat post nummersystem så såg vi till att behålla namnet. Och vi råkade upptäcka faktiskt att det var en släkt till min fru också, Lars.
Mm. Som framkom då när Olof Ölander forskade, som han ofta gör.
Ja, i det fallet så tror jag faktiskt att det var min fru som såg det sambandet.
Du, den här faktarutan, för att vi ska få lite mer kött på benen, om du själv får berätta lite grann om vem du är, vad vill du säga då?
Ja, jag är en allt mer tunnhårig 71-åring och jag har en familj gift med Ulla-Britta sedan 44 år och vi har två stycken flickor som gift sig och hunnit etablera sig i samhället och fått två barn vardera, så vi har fyra barnbarn som är helt underbara och dessemellan som är som alla andra ungar. Jag bor tillsammans egentligen i någon sorts bullerbystruktur. Åt ena hållet så finns ena dottern med sin familj och åt andra hållet så finns svågen. Så att det är bondgårdar som vi bor på. Och jag måste ju då ägna en hel del tid åt att försöka, ska vi säga, hålla förfallet i schack på byggnader. Men sen är jag också intresserad av gamla bilar. Jag fotograferar. Jag arbetar med bildbehandling och bygdehistoria, bygdedokumentation. Och det gäller ju att få ut den där resultaten också. Och då jobbar jag med hemsidor, lägger ut material. Jag håller föredrag ganska mycket. Och sist nu också gett ut en bok. Och sen får man inte glömma att det där med klimatet, det är viktigt.
Om vi börjar en helt annan ände. Du är inte från Tunaby ursprungligen, utan du har en annan historik.
Ja, jag är född och uppvuxen i Stockholm. Så mina första 42, de tillbringar jag i Stockholm då. Men min fru kommer ju från Tunaby.
Ja.
Och jag har ju släkt också som vandrade in i Ljustorp 1870 ungefär. Så min farmor kommer därifrån.
Ja, så det finns koppling i alla fall.
Ja, det finns koppling.
Ja. Men innan du tog det här beslutet tillsammans då med din fru att flytta till Ljustorp, vad gjorde du under din yrkeskarriär?
Ja, fram till vi flyttade så jobbade jag på Ericsson. Så där har jag jobbat med telekommunikation kan man säga, och datakommunikation också. Så att jag har sett att som konstruktör, konstruktionsansvarig och saker som hör till det.
Mm.
Och det som betydde mycket när vi flyttade, det var ju det att man gör en bra sak, då får man två saker nästa gång. Och det går ju jättebra, va? Men till slut så, när livet är så där att ja, du, jag har två timmar på söndag, vi skulle kunna gå ut med barna då en stund liksom, va? Då tyckte jag att det kändes, jag vill nog göra något annat i livet. Så att då bytte vi och flyttade upp till Ljustorp då, ja. Och jag började på Televerket som det hette då. Fast besluten om att utnyttja min nya frihet och gick och lärde mig att svetsa och allt där. Så jobbade jag ju bara halvtid. Jag jobbade från 8 till 4 som alla andra. Och det var ju mycket tid över till bygga och snickra och allt möjligt kul.
Mm. Har du någonsin ångrat ditt val?
Nej, men sen så är det ju svårt att låta bli att engagera sig. Va? Så att när jag slutade på Telia, då var jag chef för Telias hela nätverksamhet med ungefär 9 500 anställda.
Mm. Det låter inte när du uttrycker det på det viset som att det är den alldeles som att det är den bästa tillvaron för att få ett lugn också när man är ansvarig för 9 000 anställda.
Nej, man kan hålla på en tid liksom, va? Men sen så bör man göra någonting annat.
Ja. Men trots det har du hunnit med en hel del, och när Margareta pratade med mig så sa hon ju bland annat att du är väldigt initiativrik. Är det ett epitet som passar, tycker du?
Ja, det kanske det gör. Men jag har varit chef i hela mitt liv och i stort sett, det var ju några år i början. Och nu när jag är pensionär, då har jag tänkt att nu vill jag jobba själv. Nu vill jag köra mina egna projekt. Och det har jag försökt göra. Och det är klart att man ser möjligheter även om man begränsar sig till sin egen förmåga då.
Mm. Vem är det som är chef hemma?
Ja, vi är nog ganska lika. Vi ska inte prata om det, tror jag.
Vi ska däremot prata om en hel del andra saker. För Olof har ju med sig naturligtvis då en låt. För det är ett uppdrag man har som stafettgäst och dessutom en personlig sak. Han är stafettgäst den här veckan. Han är 71 år gammal, bor i Tunaby på Lars-Larsbacken åt Ljustorp till. Han är gift med Ulla-Britt, har 2 döttrar, 4 barnbarn, är intresserad av bilar, av foto, jobbar en del med bildbehandling och bygdehistoria, har varit yrkesverksam på Televerket, Telia och Ericsson, bland annat har jobbat med telekommunikation och datadito. Lät det som en bra sammanfattning av det vi pratade om hittills?
Ja, det tycker jag.
Ja, trevligt att du är här. Jag tänkte vi skulle hänge oss åt den här frågan som Margareta Tunström hade. Det var ju hon som lämnade över stafettpinnen. Vi hörde själva överlämnande tidigare. Och då hade hon ju en fråga som handlar just om hur det kommer sig då att du har ett så stort intresse för Ljustorp.
Mm. Det kanske är på det viset att ja, stort intresse för Ljustorp trots att jag inte är född där, var väl frågan egentligen då. Och då kanske det är att man ska komma utifrån helt enkelt. Eller har varit borta från Ljustorp om man är född där, så att man hunnit skaffa sig andra perspektiv. Så att man är nyfiken helt enkelt och förmår starta upp en genomgång och gräva historien. Och när man tänker efter, eller när jag tänker efter, så har jag svårt att hitta någon som har skrivit eller samlat ihop information i Ljustorp som inte passar in på den beskrivningen.
Mm. Men hur mycket tid ägnar du åt att forska runt i Ljustorps historia? Och hur länge har du hållit på? När vaknade intresset? Var det på en gång vid ankomsten eller var det redan innan du lämnade Stockholm?
Nej, så länge jag jobbade så var det som gällde. Det fanns inte tid för så mycket annat på slutet. Utan det var när jag blev pensionär och då var Margaretas man som intresserade mig för att hjälpa till att ordna upp fotarkivet som Hembygdsföreningen hade med något hundratal bilder. Och det gjorde jag och började att fortsätta en digitalisering. Och Arnold fortsatte att, Margaretas man, fortsatte att samla in bilder i de arbetsgrupper han höll på med. Och det där växte och så småningom så fick jag kontakt med en grupp som skapades 2003. Och där utvecklades en bilddatabas på Länsmuseet. Och med hjälp av Länsmuseet så har jag lagt in då våra bilder i den bilddatabasen. Så den är sökbar ifrån Hembygdsföreningens hemsida som jag också har gjort och driver. Och sen när man liksom håller på och lär sig mera och man börjar kunna det som har hänt nästan bättre än det som händer, då ökar ju intresset successivt. Och för min del var att leta sammanhang och kunna beskriva händelser, skeenden. Varför blev det så här? Hur har det sett ut? Det är en kick liksom att kunna få bilder ifrån, säg 1890, 1910, 1930 och så vidare framåt. Från samma landsända, alltså samma bit mark. Och se hur landskapet har förändrats.
Mm.
Man pratar om förbuskning, men den började alltså redan i slutet på 1800-talet kan man säga.
Men hur går du tillväga då? Är det bara i gamla arkiv du rotar eller är du hemma hos människor och gräver runt i gamla album? Eller hur går det till?
Ja, den stora mängden bilder som har samlats in, den har ju samlats in i studiegrupper. Och de har ju tagit bilder från sig själva, från bekanta och så vidare. Sen har ju kommit folk till mig också och jag har varit hemma hos folk och fått bilder. Och den stora grejen, kvaliteten med den bilddatabas vi har, det är att bilderna faktiskt är besjälade. Vi vet vad det är, vi vet vilka människor det är. Och att det finns en berättelse kring de allra flesta bilderna också.
Mm.
Men sen när man har gjort det då, så är det ju kul att kunna presentera materialet. Och då har jag ju byggt upp PowerPoint-presentationer och kört. Och det har ju också vidareutvecklats i takt med att mitt kunnande har växt. Och ett exempel då jag tyckte att medeltiden, liksom att kunna se just våran bygds historia ända tillbaka till medeltid. Vad kan man säga? Vad finns det för någonting som är speciellt för oss? Och så veva ihop det med generella utvecklingen och visa på hur det här hänger ihop. Och gör man det så ser man det att det finns ju faktiskt en hel del spår. Och det är också så att de här gamla tiderna innehåller väldigt mycket utveckling, inte minst teknisk utveckling. Som vi idag inte alls förstår eller ser, men som blir spännande när man sätter sig och tittar på det.
Mm. Men är det stort intresse för att ta del av det som du då har forskat fram? Du berättade ju tidigare att du var ute och föreläste emellanåt. Är det då just den här, det som du har forskat på som du föreläser om?
Ja, det kan man väl säga. Det har väl varit, jag har väl kanske gjort ungefär 20-25 olika såna här PowerPoint-presentationer med olika teman. Och när det var som bäst så fyllde vi hembygdsgården med folk. Och jag har varit ute senast så... ja, det har ju varit tre olika presentationsomgångar för den här boken då. Före det så tog jag fasta på ett antal fall ifrån domböckerna och berättade om ryssarnas härjningar 1721 och vilka rättsfall som det blev av det efteråt. Och det gäller ju både Ljustorp och Tynderö exempelvis, och där har jag också varit och pratat om det.
Mm. Finns det ett intresse för hembygden och det som hände för även i yngre generationer, eller är det andra äldre människor som är de som är mest intresserade?
Ja, jag tror att det är andra äldre generationskamrater.
Ja. Det låter bra.
Ja, men det största projektet som vi driver nu då, en kamrat jag som heter Gunnar Berglund, det är att tillgängliggöra domböckerna, därför att det är få ställen där man kan få den egna historien så detaljerad som i domböckerna. Haken med det där, det är liksom dels att det är väldigt svårt att komma åt 300 år gamla böcker. Så vi har fotograferat av dem och gjort ordning dem för internet, lagt ut dem och dessutom börjat översätta. Och det där är rätt kul, för det lockar människor. Det är en man i Njurunda, han har översatt ett antal årgångar. Det sitter en man i Tyresö och översätter en massa årgångar. Och det var ett gäng i Malmö som ville komma in, och därför att projektet är fullkomligt unikt. Och dessutom då, för att göra ännu mer tillgängligt för släktforskare och bygdeforskare, så har Gunnar indexerat materialet. Och det innebär att det finns från by, från år, från personnamn, ungefär 30 000 länkar in i det här jättematerialet.
Ja. Nu stoppar jag dig där, för annars kommer vi inte att hinna med det som vi också måste prata om, det vill säga din personliga sak och din musik, och så måste vi ju nosa lite grann på den där boken också om vårfloden, jag tror att det var 1919. Och tillsammans med mig så sitter stafettgästen Olof Ylander, som har hur mycket som helst att berätta om intressanta saker. Men vi har ju en del sådana där fasta grejer som vi ska hinna med också, och tiden, den går ju så nedrans fort. Men Olof, den här boken som du har skrivit, Vårfloden 1919 i Ljustorp, var den tidigare än Vårfloden år 2013?
Ja, jag tror man måste svara så.
Ja.
Det här var en väldigt speciell händelse 1919, och det var inte bara Ljustorp som drabbades, utan det var en bit efter Norrlandskusten här. Och det var så att det var väldigt tjäle ett år, och snön låg ganska löst ovanpå det, och sen började regna och regnade länge. När regnet kom löste upp snön, och den hade ingenstans att rinna annat än ut mot havet. Den kunde inte sugas upp eftersom det var ordentligt kälat. Och det innebar att det blev väldigt stora strömmar som rev med sig, ja, väldigt mycket. Det var en herrgård, dammar.
Mm. Hur kommer det sig att du tog tag i just den här historien? Hur fann du den, och vad var det som gjorde att du ville fortsätta forska och gräva i det och skriva en bok också?
Ja, bland de första bilderna som digitaliserades så fanns den här bilden, eller en bild ifrån Lagfors. Ja, det där var vårfloden, sa man. Ja, det är vårfloden. Men vadå vårfloden liksom? Och när jag liksom började leta fler bilder för att försöka förstå vad det där var för någonting, så började byggas upp en överblick över det hela. Och då såg jag att det här är ju en jättegrej. Och efter något år eller ett par år så var jag ute och berättade om det med sammanställt i såna här PowerPoint-presentationer då. Och det var ju väldigt intressant för många, därför att i stort sett alla ljustorpar har hört talas om vårfloden, men inte haft någon liksom sammanhängande historia kring det hela.
Mm.
Och sen så har jag ju efterhand, när jag presenterade det här en gång på Länsmuseet också, vid någon dragning om vatten. Och så har jag ju träffat Karin Sundell på Sundsvalls museum, fotansvarig, som sa det. Ja, vet, men vi har nog ett album med lite mer bilder. och det var jättekul, va? För då kunde jag ju få en ännu bättre bild. Och sen så, ja, vi kanske har lite mer.
Ja. Men hur lång var sträckan då från att du ramlade på det här att folk kände till vårfloden, att det var någonting särskilt, och den här bilden som var först då, tills du hade en konkret bok framför dig, färdigskriven och mycket. Ja. Det då strax före jul, om jag har förstått
det
rätt.
Ja, det är en 12 år.
12 år?
Ja.
Ja.
Så att det har byggts på undan för undan, och jag väntar mig också att det ska dyka upp mer material nu när det blir känt att det finns en bok.
Del 2 får det bli då sen.
Nej, det tror jag inte, va. Men det kan ju... Jag lägger ju ut en hel del av de här historierna på hemsidan också.
Mm. Nu stoppar vi där på boken. Jag är lite oartig. Jag har inte lärt mig bättre. Vi måste nämligen gå vidare med några saker här. För det är så mycket intressant du berättar, som man så gärna skulle vilja fråga betydligt mycket mer om och höra dig berätta om. Men de här fasta grejerna måste ju ha sin givna punkt också. Och på våran webbsida så finns det lite text och en del bilder, om det är så att ni vill kika på Olof Ölander, och inte minst då på hans personliga sak som du har till vänster framför dig. Och du får... Vad är det du har med dig?
Ja, när man ska ta någon personlig sak, någonting som står för en, så är det... Det måste bli en dator i alla fall. Och jag använder väl möjligtvis mer tid i sängen än i datorn, va? Men det är hugget som stucket. Och datorn är en banal pryl idag, så att... För att representera det hela så tog jag med mig en dator, en laptop ifrån 93-94, Apples första laptop. Och det är ju en oerhört rudimentär maskin, men just den här, den har faktiskt varit med mig också när jag satt i regeringens IT-kommission. Så inne på Rosenbads heligaste i sammanträdesrummen där, så har den varit...
Mm. Man ser onekligen att det har hänt en del, men samtidigt så är den ju inte så väldigt olik en laptop av idag. Men visst har det hänt en del, inte minst då vad gäller bildskärmen.
Jo, och kapaciteten.
Mm.
Datorn, själva datorn i maskinen, den är en 200-300 del av dagens maskiner. Primärminnet, om man nu pratar för någon som förstår det. Det är 500 gånger större än modern, och hårddisken är kanske 3000 gånger större än modern maskin.
Ja. Och, titta in på vår webbsida så får ni se den här datorn. Nu avbröt jag det där mitt i en mening. Det är onekligen lite speciellt och roligt att se den. Sverigesradio.se/Vasternorrland. Du hade någonting mer att lägga till där också.
Ja, det är också programvaran som är väldigt rudimentär. Mm. Så att även om det står Microsoft Word och Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint, så tittar man på de programmen så, ja, det ser ut som leksaker liksom. Mm.
Men funkar den fortfarande?
Ja, den funkar fortfarande.
Men du använder den inte?
Nej. Men till min stora förvåning så gick den igång nu när jag kollade igår.
Ja. Hörru du, nu måste vi prata lite musik också, för du har tagit med dig en låt, och då undrar jag naturligtvis då, så där som jag kommer att undra om en liten stund, vem vi ska lämna över stafettpinnen till. Varför har du tagit med dig den här låten?
Och jag funderade på olika låtar, och då är det ju lätt att man hamnar i det som man tyckte var bra när man var ung en gång i tiden. Jag har inget utpräglat så här utbildat musikintresse, men En händelse, och det var när jag jobbade. Jag fick ont i ryggen och hade väldigt värk dygnet runt, tog tabletter dygnet runt. Men så fick jag så småningom hjälp, och när den här hjälpen kom så tog det några veckor. Sen var jag liksom ung igen, sprallande, pigg i kroppen och tyckte livet var underbart. Och då kom den här låten, och liksom den slog an någonting hos mig som var som ett spark nästan.
Yes, I see you crying. You will clearly see I'm all you need.
I Wanna Be The Only One heter låten, Eternal, och B.B. Winans är detta då, en låt som Olof Ölander blir frisk och kry, ung och glad av att höra. Känns det bra att höra den fortfarande?
Jo då, det gör jag.
Ja.